En podcast från Aftonbladet.
Det blev en smärtsam förlust, en lättnadens seger och en hel del att reda ut. Ja, du lyssnar på Sportbladet fotbollspodd FanPlus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi snackar ner förlusten mot Danmark och segern mot Serbien. Om ett landslag som fortfarande letar efter sitt lag, sitt ledarskap och sin tydligaste elva. Dessutom, vad säger Tony Gustafssons val egentligen? Hur oroliga ska vi vara för vägen till VM? Och varför är vi övertaggade för juni redan nu? Dessutom blickar vi såklart fram emot ett stekhett dubbelmöte mellan Hammarby och Häcken i Europacup-finalen. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Stillsamt. Du försökte lägga ner den där telefonen. Jag såg dig allt. Du kommer inte undan med någonting här inne, Saga, för vi sitter i samma rum idag.
Ja, herregud.
Idag kan du inte smyga med saker.
Nej, herregud. Jag försökte inte smyga. Jag försökte bara vara så lite störig som möjligt.
Ja, du ville inte göra ljud ifrån dig. Det var väldigt tydligt.
Nej, precis. Hur mår vi, Anna? Du kommer från hockey och jag kommer från mom-kaos.
Ja, vi kommer från två helt olika uppladdningar, kan man säga. Jag har suttit i en tv-studio i 2 timmar och pratat en timme Färjestad och en timme Brynäs, också på så härligt stela stolar, så jag är liksom lite lätt stel i, jag har ju liksom problem med ryggen. Nacken är extremt stel efter att ha suttit still i de där stolarna i 2 timmar, för det är också såna härliga stolar som man kan snurra lite på. Men det är ju det värsta som finns i tv, om man börjar snurra på stolarna, så att där sitter man och spänner sig och ja, nej. Inte härligt. Det är skönare med de här små fåtöljerna som man kan luta sig lite tillbaka till, och dessutom ingen behöver se en underbar.
Jag förstår ändå den här stelheten, den känner jag igen. Jag har sån, vad sa vi, internal stress just nu. Alltså, min kära dotter, hon börjar ju få tänder, hon har fått tänder, men om man har barn så vet man om att tandsprickning gör ju ont på de här jäklarna. Hon har varit allmänt gnällig den här morgon, och det kan man ju verkligen få vara. Alltså, det är ingen shade mot min kära
för
Lara.
Så känner jag också vissa månader. Jag vill också bara sätta mig och skrika. Det måste vara befriande att vara ett litet barn och bara få ut det.
Ja, nej, alltså verkligen.
En annan beter sig oftast och skriker inte rakt ut.
Nej, men precis. Man hoppas ju det. Men nej, så att jag har försökt jonglera hennes känslor då med att jag skulle göra med ordning. Och jag förstår att det här låter väldigt privilegierat, för det här är inga problem. Men jag har lite så här, jag måste bara skaka av mig den här.
Jag hoppas att vi ska hitta lugnet här inne i någon form av fotbollssnack, att du liksom bara kan grunda dig i det.
Ja, men det brukar må bra när vi har poddat, så att vi hoppar rakt in i ämnena istället.
Ja, men låt oss. Och senast vi poddade, då var vi ju på olika sidor av det här landet. Jag var på västkusten och du var här på östkusten. Det kändes ju verkligen som, alltså, när jag tittar tillbaka på det här året hittills, så är det nog så att jag har sovit flest nätter än så länge i Val di Fiem i Italien. näst flest nätter i Göteborg. Sen kommer nog Stockholm på en tredje plats. Jag ska jobba upp det nu. Stockholm är ändå min hemstad. Känns lite märkligt, men det har blivit många nätter i Göteborg nu, så det är skönt att vara tillbaka här. Men jag var ju där på grund av landslaget, och vi diskuterade ju en hel del kring vad vi trodde inför den samlingen. Nu har vi ju facit på hur det såg ut. Det blev förlust mot Danmark, och det blev seger mot Serbien 1-0. Vad är dina starkaste intryck från den här samlingen, om vi börjar där någonstans? Vi ska snacka ner nu det som hände den gångna veckan.
Men någonstans där det här landslaget befinner sig, så är det väldigt tydligt att det inte ännu är ett lag. Alltså, jag tycker spetsen talar för sig själv, den finns där. Jag tycker att det som har varit Sveriges signum i så många år, på grund av, tack vare att man har haft kontinuitet, den existerar inte. Och där kan man ha svårare att kanske då stabilisera en match, eller få den dit man vill, eller vara så kliniska framför mål som man önskar, men vi ska ha med oss. Alltså när man pratar om det här, nu säger vi att vi har gått igenom en generationsväxling av rang, får man väl konstatera. Om vi tänker precis då det som hände innan den växlingen skedde, så har vi också pratat om effektivitet framför mål. Det är inte så att det här laget alltid har rasat in en massa mål. De har alltid haft liksom vägar dit, men inte känns så spetsiga. Jag tycker inte att det är någonting som egentligen står ut för just den här upplagan. Men det som står ut är just att det kändes som egna företagare som sprang runt på planen och försökte prestera och visa att hej Tony, jag vill verkligen vara med till VM nästa år. Kanske lite mer än att hur gör jag min medspelare bättre? Och det kan väl få vara helt okej då, men det är det jag ser i alla fall.
Ja, så länge resultaten går med så är det ju så. Det jag kände framförallt efter matchen mot Danmark, för vi satt ju oroade oss förra veckan kring att det är Danmark som under Jakob Mikkelsen är bekväma med att stå lågt, vara cyniska, ta chanserna som ges. Så det var ju exakt det de gjorde. De var hur lugna som helst och hade nog i ärlighetens namn varit ganska nöjda med ett 1-1 resultat. Sen så kommer den där chansen som ger dem möjligheten att göra 2-1 på tilläggstid. Och det som jag kände bara och kring den matchen var att jag fick lite de här vibbarna igen av det vi såg i herrlandslaget när man skulle genomgå sin generationsväxling under Jon Dahl Tomasson, kring till exempel hur utlämnade spelare blir i försvaret, hur det kostsamt det då kan bli om man går upp och stötbryter likt Bell Andersson gör i det här läget. Jag menar, jag tittade tillbaka sen på när Isak Hien är uppe mot Kosovo, traumatiska bilder att se nästintill. Sen gick det ju bra för herrarna till slut. De tog ju den långa vägen till VM och ska spela ett VM i sommar. Jag ser ju inte på kartan att Sverige inte ska spela ett VM nästa sommar. Man ska komma ihåg att man kan ha en ganska bekväm väg dit. Det är ju så att i den här gruppen, det är fyra lag, ettan går direkt till VM. Ett lag i den här gruppen kommer kunna liksom börja boka sina Brasilienresor redan i juni. För de andra så väntar playoff i höst. Men alltså till och med laget som kommer sist i den här gruppen har fortfarande chansen att ta sig till VM. Det gör ju också lite sådär att hur mycket kan man inom citationstecken skrämma upp hur viktiga de här matcherna är? Hur mycket betyder de? För att chansen att ta sig till VM försvinner ju inte. Men tittar man lite på hur det ser ut, om vi ska försöka förklara den här vägen lite enkelt. Så som sagt, ettorna i gruppen direkt till VM, hur enkelt som helst. Tvåorna och treorna, de kommer att ställas i ett playoff i ett första möte mot ett lag som kommer från C-divisionen, alltså två divisioner ner. Det är ju motstånd man ska köra över. Vi har sett Sverige möta den typen av motstånd tidigare i form av Luxemburg. Sen så väntar ju då en playoff-runda till. Det är dubbelmöte i båda de här och de lagen som kommer från eller som slutar två och trea i en A-grupp, de är sidade. Vilket innebär att man får avsluta på hemmaplan. Det är den fördelen man får. I den andra rundan då kommer man möta några som får ta den andra vägen och då kommer det högst troligt bli ett lag som har slutat fyra i en A-grupp eller ett lag som har vunnit en B-grupp, för de lär slå ut då ett lag som har kommit två eller trea i B-gruppen i det första steget. Så, vad skulle vi kunna ställas mot? Och det är det som gör mig lite skakig ändå med tanke på hur det ser ut just nu. I den ena gruppen här, nu är vi inne på B-grupperna. Tjeckien och Wales ligger lika på 10 poäng. Ett av de lagen kommer vinna den gruppen. I B2, där leder Schweiz. Det gör mig lite svettig. Mm. Att vi har ett Portugal som leder en grupp med sina snabba spelare med tanke på hur försvarsspelet har sett ut, det gör mig lite svettig. Sen så har vi ju en grupp B4 som är väldigt, väldigt jämn. Där står det mellan Skottland och Belgien. Där kan vi alltså ställas mot en Beta Gunnarsdotter i så fall som eventuellt ska försöka outsmarta Tony Gustafsson. Och det gör mig också lite orolig. Inte bara för att vi befinner oss liksom i det här nya lagbygget där jag tycker att det finns mycket spännande som funkar, som jag vill se mer av. Men vad händer om vi ställs mot ett bra lag? För jag tycker att man har känt av lite den här osäkerheten som finns i försvarsspelet. Jag tycker att vi såg den i förra samlingen en del på Jennifer Falks agerande. Så är vi inte vana att se Jennifer Falk. Inte ihopspelad med backlinjen, kanske inte litade fullt ut på den, vilket gjorde att hon tog en del beslut som kanske inte blev de bästa. Vi såg hur det såg ut mot Danmark, hur kostsamma den typen av brytningar blir sen. Klart, spelarna kommer att spela ihop sig mer och mer, men Tony Gustafsson är också väldigt tydlig varje gång med att påpeka när han pratar om den unga backlinjen och de unga spelarna överlag, att vi kan inte ställa för höga krav på att de ska vara jämna, utan under utvecklingsfas, det kommer gå upp och ner. Det kommer finnas bättre matcher, det kommer finnas sämre matcher. Och det är klart. Så kommer det vara och så måste det få vara. Men om vi då tar oss till ett läge där vi faktiskt är, jag menar, nu allt lugnt och skönt. Vi kan inte missa VM just nu. Men vad är känslan när vi går ut framåt november, december, när jag tror att de här avgörande matcherna ska spelas? Och det är kniven mot strupen och vi ställs mot ett lag som kanske är rutinerade. Vi har sett Sverige förlora mot Schweiz tidigare, till exempel. Det gör mig lite orolig om det då är ett oerfaret lag som inte är vana att stå i den situationen där man helt plötsligt själv kanske börjar tvivla lite. Där pressen kommer öka något enormt, för Sverige har aldrig missat ett mästerskap. Nej. Ja, OS absolut, för det är ganska svårt att ta sig till. Men VM, EM, där ska ju Sverige bara vara. Och det är det som gnager lite i mig. Att det behöver faktiskt inte bli, det kan bli en ganska enkel väg till ett VM. Men det kan också bli ganska tufft.
Har du redan räknat bort att Sverige skulle kunna vinna mot Danmark och att Danmark skulle kunna spela lika mot Italien som bäst?
Nej, absolut inte. Ja, Sverige kan fortfarande ta sig direkt till ett VM, absolut. Men just det här att det känns som att alla räknar med att Sverige bara ska ta sig på en räkmacka till ett VM. Och det känner jag inte riktigt att...
Absolut inte.
Så, ja, men alltså, även om man då kommer två eller tre, inne på att det kommer bli så enkelt. Och vi kan ju titta också då vilka som är fyrorna just nu i A-gruppen som... ju då B1-erna kommer ställas, eller som också kommer vara med i den där potten, och det är ju då Serbien i Sveriges grupp. Det är Polen, det är Ukraina och Österrike. Så där känner jag mig nästan mer nervös över lagen som faktiskt kommer underifrån. Ja. Alltså de som är i B-gruppen så tror väl att de har ganska stor chans. Och ja, nej. Så att det är ju scenarierna man kan hamna i. Men som du är inne på, Sverige kan också ta sig direkt till Brasilien.
Ja, jag menar så här...
Tack Danmark.
Någonstans så funderar jag liksom på alla de här scenarierna. Och så tänker jag liksom så här, ja, men som du beskriver nu, de som kommer underifrån känns väldigt mer skräckenjagande än kanske det som existerar i A-gruppen just nu, som eventuellt också skulle kunna bli ett motstånd. Men jag sitter ändå och smakar på när jag sett alla de här matcherna. Är det helt från vettet att tänka att Sverige skulle kunna vinna den här gruppfan?
Nej.
Nej, det är nästan som att det känns som det enklaste vägen helt plötsligt. Än det som skulle då kunna potentiellt vara så att säga svåraste vägen. Alltså Danmark, absolut. Men det kändes ändå som att, alltså så som Sverige började den matchen. Satan vad jag var upprymd, exalterad och kände bara, nej men vet du vad? Det här löser fan de här
tjejerna. Det var en otroligt härlig match att sitta och titta på i början med den farten, fläkten.
Och på hur länge har man inte känt så här, kom igen Sverige, kan inte komma upp på den nivån? Och så levererar de det. Men det är som att precis som vanligt egentligen tyvärr, att de inte avslutar matcher, typ England i ett EM. Där man bara så här, men ni har ju för fan sprungit över dem.
Den hade jag förträngt.
Nej, det har inte jag, för den sitter fortfarande etsad i mitt minne. Alltså det är just det där att avsluta matcherna, ni är inte färdiga. Och det är väl där man undrar liksom, vad har den här gruppen i sig? Vem är då? Nu kommer jag till en av elefanterna i rummet. Vem är ledare i den här gruppen? Du skrev ju en artikel om... Inte artikel, jag säger
en krönika.
Krönika, säger artikel. Okay.
Jag har skrivit många artiklar också, men jag tror att du kanske syftar
det
på
en krönika.
Det
är krönika. Terminologin sviker mig här. Men en krönika angående just det som Juntila Nelhage var ute och prata om, men du kanske vill prata själv om den, men jag fastnar väldigt mycket vid de orden att vi har tappat de naturliga ledarna. Alltså det är ett bjussigt uttalande, utan att jag tror att hon inser att det var det hon gav till media.
Ja, för det kändes lite som att det var någonting hon sa lite i förbifarten, men jag lyssnade på det om och om igen för att höra att hon säger, och ja, det var väl möjligtvis ett kanske med där, men ändå tappat de naturliga ledarna finns med i det hon säger, och det gjorde mig orolig inför att så här, okej, vem kommer steppa upp? Därför var jag också väldigt så på spelarna, för att 0-0 mot Serbien i paus kändes ju inte bra.
Nej.
Då började man känna, shit, ska det bli en sån kväll? Ska det bli ett 0-0 resultat mot det här gänget igen, eller än värre? Det var ju inte så att Serbien inte hade chanser. Nej. Alltså de hade kunnat sätta, det hade kunnat bli ett sånt där liksom, så att man kände att det är ett skitmål i röven, och Serbien hade lämnat med 3 poäng och man hade känt sig fullständigt rånad. Nu blir det ju istället Sverige som vinner med 1-0. Men jag frågade väldigt många då i efter matchen, för att Tony Gustafsson tog upp att han var så nöjd med hur spelarna hanterade det i paus. Att han sa att han sa själv bara några typ 2 korta saker eller vad det var. Jag minns inte ens vad det var han sa att han pratade om. Men sen så var det spelarna som tog över. Och känslan där var kanske lite också att han ville lyfta det. Han ville lyfta att spelarna tog tag i en taktpinne här, för att det här med ledarskapet hade varit så diskuterat under hela samlingen. Så jag frågade varenda spelare, tror jag, som jag pratade med i princip så här, ja, men vad sa ni i paus? Vem pratade? Någon sa att ja, det var många som pratade. Vi pratade lite allihop. Någon pratade om att de pratade i smågrupper och så där. Så det var ju, det verkar inte ha varit någon som riktigt tog ton inför alla och som verkligen satte ner foten. Så här. Det enda jag fick klara besked kring det var ju att så här, Johanna Rytting Kaneryd var den som hade styrt festen till sen. Där var hon the big party planet tillsammans med Nathalie Björn. Som,
lite sekundärt just nu kanske.
Exakt. Nej, men så att det finns ju ledare, men vi har ju en sån så, alltså, som Johanna som har haft problem under den här samlingen. Hon har ju fått jogga vid sidan om stora delar och trappat upp för den här känningen i vaden. Hon kunde ju faktiskt hoppa in mot Serbien, och då såg man ju också vad hon kan tillföra, även om jag blev chockad när jag såg att hon blev inbytt till vänster först, för att där ser man ju inte henne jätteofta. Men det var en lättnad att se henne på planen igen, för man har också sett hur hon har joggat runt där i Göteborg och liksom tittat längtansfullt mot alla som har fått hålla på med bollen och liksom köra på. Det var ren fröjd att se henne tillbaka igen, men att man inte riktigt kände någon gång i någon av de matcherna att det var någon som verkligen tog tag. Jag tyckte att Stina gjorde det på Stinas sätt, i och med att, ja, men man såg att hon försökte mana på mer med sitt kroppsspråk. Hon försökte verkligen få alla att följa med upp i pressspelet, att verkligen lyfta laget när hon skulle sätta första pressen och sådär. Hon pratade på där och höll ju också snacken i ringen inför och så här, men jag tycker att det känns svårt att styra uppifrån en position som nia. Så om du inte är den som person som ryter ifrån, utan bara ska leda med ditt spel. Så att,
om du inte är typ så här Abby Wambach.
Ja, det är ju en spelare som har en otrolig aura.
Exakt. Men du vet, så här, man tänker så här, en forward som verkligen så här kan skrika hela vägen ner till Haparanda. Det är väl uppåt.
Ja, let me säga att det var ju mitt första mästerskap, VM i Kanada. Mm. 2015, på tiden när Abby Wambach fortfarande spelade, yeah, fotboll. Att kliva in på den amerikanska träningen, alltså, herregud.
Oh.
Det var Abby Wambach aura över hela, trots att de hade då en superstrulig Hope Solo och så vidare. Så ja, det är ju en spelare med pondus.
Ja, det blir sidetracked där. Men, yeah, men då frågar jag så här, det handlar ju inte bara om vem som kliver fram, men vem tillåts kliva fram. För i en ny konstellation, ny kemi, det kanske är så att det sitter en spelare i den här truppen som faktiskt har kapaciteten att vara den rösten, men man kanske också har så här, jaha, ska du? Alltså, jag tror inte de här spelarna är funtade så, för det är ändå proffs och de vill alla åt samma håll, men det finns ändå det här, men det är inte självklart att en röst ska lyssnas på. Alltså det tycker jag, om jag tar med mig från mina egna erfarenheter, att när jag ibland i vissa sammanhang man bara känner så här, nej, nu får du tagga ner. Alltså vissa människor bara genomsyrar inte rummet på det sättet som de kanske själva tror att de gör. Även om de har väldigt mycket att säga. Så att där är ju liksom en intressant balans. Och sen handlar det också om liksom vem Tony kommer att lyfta fram som de här rösterna. Han har ju uppenbarligen valt sina lagdelskaptener. Och i det sammanhanget så har han väl ändå pekat ut ett par spelare som han verkar ha förtroende för. Då är det kanske också lite så här, här finns en press nu att ni ska kliva fram. Kommer de andra då titta så här, oh, she's trying. Eller att shit, vad hon verkligen tar den rollen. Sen kanske vi ska prata om den andra elefanten i rummet. Vet du vad jag funderar på då?
Jag har ju en sak på hjärnan, eller som jag tänker på. Frågan är om det är samma sak som du tänker på. Undrar om det är samma sak som lyssnarna tänker på nu, eller om lyssnarna har en helt egen grej. Ska du börja med din eller ska jag börja med min? Så det kan ju också vara samma, det vet vi inte.
Okej, men drar du av din då?
Felicia Skrödes målskytte i landslaget.
Nej, det var inte alls det. Nej, det var inte alls det, men gud vad kul. Det var bra ämne, kör.
Men just det faktum att det är en spelare som har slagit igenom väldigt ung, har en otrolig potential. Jag tycker ju att hon är bra i de här matcherna. Hon gör några av sina bästa landskamper i de här matcherna, men hon är också så van att vara målskytten. Och hon är så fruktansvärt nära, framförallt det första skottet i matchen i Göteborg som tar insida stolpe. Och man bara känner att, men varför vill den inte in? Den känslan hade man ju många gånger mot Serbien, det var inte bara i Skrödes sammanhang. Men det innebär ju också att de frågorna kommer mer och mer kring, ja, nu har du fått starta sig och så många matcher, du har fortfarande inte gjort mål. Och hon är så van att göra målen så att, jag ser det inte som ett problem så länge Sverige gör mål och så länge hon själv inte hämmas av det. Men skulle det börja sätta sig, då blir det ett problem. Och Tony Gustafsson trampade lite runt dagen innan, för då pratades det om ineffektiviteten till exempel. Och så här, ja, men hur pratar ni om det i grupp? Och han var ju inne på att, nej, men det bästa sättet att hantera det typ är ju att inte prata om ineffektiviteten i sig, utan då försöka liksom, hur ska vi göra mål? Att inte liksom trycka på att vi gör inte mål. Men det är klart att den diskussionen finns ju där efter de här matcherna med alla chanserna som fanns. Jag minns att jag skrev i krönikan efter Serbien-matcherna i första halvleken, så kändes det ju nästan som att det var någon form av magnetfält inne i målet och så var det raka motpolen i bollen. Att så fort den kom till mållinjen, ja, men då bara stöttes den liksom därifrån. Det spelade ingen roll vad som hände, utan den bara stöttes iväg, för det kändes nästan som någon form av förbannelse vid det där målet. Så fruktansvärt nära som de var många gånger. Till exempel Filip Angeldals skott, ribba, insida stolpe, ut. Man bara, hur går det ens till när man ser den serbiska målvakten liksom bara flaxa iväg den i ren panik? Så att det kan bli ett problem framöver. Jag hoppas inte att det blir det, och man hade ju gärna velat se Felicia Skröder göra sitt första mål i landslaget också. Nu kommer hon ju tillbaka till klubblaget, och både för henne och Häckens del då så lossnar väl målskydd, eller liksom, där känner hon ju sig uppenbart bekväm. Hon vet vad som finns runt omkring henne, hon vet vilken roll hon har, och där är det ju också, nu spelar hon ju som tia. Hon var ju bakom Stina Blackstenius i det här. Jag kom på fler elefanter i rummet genast, absolut.
Men får jag bara hoppa in där med Skröder? Ja. Jag tror att det är ju en personlig resa för henne. Alltså, det är ju någonting som alla proffsspelare kommer att behöva möta, framförallt och i synnerhet om du är i de anfallande positionerna. Liksom, målgörandet är ju en del av deras arbetsuppgift och kommer att vara det stora frågetecknet, hur man hanterar det som, vad är hon? Hur gammal är hon nu?
19 fyller hon under den här samlingen.
Och då är det ju så direkt, för man har blivit så van vid hennes prestation i damallsvenskan. Publiken sitter och väntar på, ska inte Skröder göra mål? Kanske glömmer att, ja, okej, men hon är ganska otestad på den här nivån som hon faktiskt är på under landslagssamlingarna. Är det rimligt att ställa de kraven? Ja, utifrån hennes kvaliteter så är det ju det. Är det rimligt rent mentalt för henne? Det vet jag inte, för vi har inte fått se henne i den miljön. Vi har sett henne i trygga Häckenmiljön där hon har briljerat från år till år. Och det ska väl sägas att för två säsonger sedan så var hon lite mer in och ut och var hon inte lika självklar i en startuppställning, och ändå kom hon ändå in och visade att hon hade den mentala kapaciteten att orka att inte vara första valet. Men då kan man också lite falla tillbaks på att, ja, men jag är fortfarande ung, ingenting kan förväntas, bla bla bla. Men nu är hon i skarv, och där tror jag liksom vi kommer se, kommer Skröder bli Sveriges nästa stora stjärna, eller kommer hon bli en riktigt, riktigt bra spelare som vi kommer få nytta av? Och jag tror att det är det förstnämnda, att hon kommer bli den nästa stora stjärnan. Hon kommer landa in i det där. Frågan är när. Och det är en timing-grej. Sen har hon ju flörtat med att sommaren absolut är vidöppen, att det kanske kommer komma en flytt. Hon har bytt agent. Och jag menar, det tycker jag brukar vara en ganska tydlig indikation på att man vill få rörelse på saker. Även om hon säger att hon var nöjd med den föregående, men absolut ville testa någonting nytt. Så att med det sagt så är det här en spelare i ett skede i livet också som kommer ha mycket, mycket rörliga moment. kan det påverka prestation? Vi får väl se. Däremot tycker jag hon gör rätt saker. Och det vill jag ändå ha liksom, landa lite i. Att så här, ja, hon kanske inte gör målen, men hon gör rätt saker. Och det mest roliga var under matchen, det måste ju varit mot Danmark. Det är väl då Josuba gör målet.
Det är korrekt.
När hon klackar den och det första jag säger, eller mamma, jag sitter och tittar på matchen och så säger hon, åh, det var så snyggt att hon, vilken assist liksom, att hon verkligen visste att hon hade sin medspelare. Jag bara, mamma, nej.
Connection, sa Monica Josuba efter intervjuerna direkt efter.
Jag säger lies. Det första jag sa, jag bara, mamma, känner jag Skröder rätt, utan att känna henne privat, men som spelare utifrån. Det där var ett försök till att göra mål. Och sen så kom det väl fram lite snyggt i andra sammanhang.
Dagen efter när de satt ner i lugn och ro och pratade med SVT så erkände de ju att nej, det var absolut ett försök att göra
och det,
mål.
I like it. Jag gillar det, för det är så hon tänker. Jag ska göra mål, jag är måltjuv, jag ska liksom på alla möjliga sätt. Så då kommer det också komma för henne, för hon har det självförtroendet. För vem får för sig att man ska klacka in en boll på det sättet? Ja, men det gör bara riktigt bra spelare, tycker jag. Så det är inte jätteroligt för henne. Men den andra elefanten som jag vill prata om. Jag har flera elefanter. Men den här, apropå ledarskap, apropå att få ihop ett team. Vem får kliva fram som ledare? Vem släpps på? Vill man tysta ner gamla röster och ta fram nya? Fridolina Rolfö.
Mm.
Inte helt nöjd med den här samlingen, kan tänkas.
Nej, och vi fick ju bara prata med henne efter Danmarks matchen. För har du inte spelat behöver du inte gå igenom en mixad zon. Och hon blev ju faktiskt inte ens inbytt mot Serbien när Sverige ändå hade varit väldigt tydliga inför med att vi i den här matchen, med tanke på att Italien slog Serbien med 6-0 i matchen samtidigt som Sverige mötte Danmark, så ska vi gå för mål. Vi ska göra så många mål som möjligt. Vi såg liksom hur Italien kunde göra när de hade 3-0 och bara fortsatte köra. Liksom. Det kan bli islossning. Och så knyter det sig för Sverige. Man gör ändå 1-0. Men det blir ju bara 1-0 och Fridolina Rolfö blir inte ens inbytt i den matchen.
Nej, och om man då utvärderar sen Toni kom in, så har han ju faktiskt gjort val hela tiden. Han har valt bort gamla spelare, han har satsat på de unga, vilket man får respektera att det är så han vill göra. Vi pratar lite om att Angelov har varit in och ut, men hon har faktiskt varit mer in än ut, alltså på plan vill jag ha det till. Aslani har ju varit på planen, men det är kanske av förklarliga skäl då, av att hon är lagkapten och de ser henne som liksom den tunga rösten. Stina har varit ifrågasatt, hon har inte varit självklar, hon har fått komma tillbaka nu och visa vad hon går för.
Vilket... Ja, hon har ju faktiskt inte startat tidigare, utan det har varit Skröd. Hon startade inför den här samlingen, så startade hon ju bara den första mot Spanien borta, där det mer eller mindre var inom citationstecken Peter Gerhardssons gamla lag som precis klev ut och skulle spela som Tony Gustafssons lag.
Mm.
Men sen har det ju varit Skröder som har startat. Av förklarliga skäl så startade ju Stina inte mot Italien. Då hade hon ju åkt hem under förra samlingen. Så att där fanns hon inte tillgänglig. Och det kanske också spelade in till varför hon inte startade mot ett Serbien sen. Hon kom ju tillbaka. Kom visserligen tillbaka medan de fortfarande var i Italien och sådär. Men eftersom hon hade åkt hem av privata skäl, så vet man ju inte riktigt liksom vilken form balans mentalt. Liksom sådär. Var befann hon sig när hon kom tillbaka, utan hoppade ju in i den. Nu fick hon ju fullt förtroende i och med att hon fick lagkaptenens binden av Tony Gustafsson i det här fallet. Men annars så har det ju liksom varit Skröder som har gått före på den positionen tidigare.
Ja, och där kan man ju liksom någonstans landa i vad har man förväntat sig med Rolfö? För att det jag kan väl tycka med det här är ju att jag ser en rimlighet i att man vill testa nytt. Men det är ju en fingertoppkänsla som tränare bör ha, och jag har själv ingen erfarenhet av det, så jag kan inte riktigt liksom säga vad han bör göra direkt. Men det här med kontinuitet som faktiskt bygger lag, alltså att byta in backlinje hela tiden, har jag påtvingat många gånger på grund av skador. Jag menar, Anna Sandberg förväntar jag mig i ett VM som startspelare till exempel. Och jag menar, på mittbackspositionen kan det ju faktiskt vara intressant att se om hur han kommer använda Ilestedt versus Bella eller Nelhage. Alltså det är inget som är självklart. Du har också Björn som ska förhoppningsvis komma tillbaka. Hon går ju rakt in i en elva enligt mig. Så där får du liksom, Björn kanske blir den gamla rösten på i backlinjen.
Och det är ju en naturlig ledare apropå absolut. Att ha tappat de naturliga. Hon var, är ju skadad och har varit. Var det förra samlingen? Var det denna? Hoppas ju kunna vara tillbaka till samlingen i juni. Och det hoppas vi väl alla att hon är redo tills dess. Frågan är ju då bara vilken matchform hon är. Men rent krasst så spelar ju inte våra mittbackar i sina klubblag heller. Nej. Särskilt mycket. Så att de är ju inte heller helt i matchform, i timing och så vidare.
Men det jag också funderar på kring Rolfa, alltså, eller så här. Jag kan bara tolka utifrån. För mig skickar Tony en jättetydlig signal att han inte prioriterar Rolfa i sin trupp. Punkt, slut på mening.
Ja, för hon har dessutom varit uttagen som försvarare under förra samlingen. Nu var hon uttagen som en offensiv kraft igen. Men med tanke på att hon inte får chansen, och känslan är ju att, alltså det korta vi fick höra av henne efter Danmark är ju att hon inte är nöjd med situationen.
Mm.
Hon vill såklart spela. Det är klart alla som är där vill spela. Men jag känner ju lite också kring en sån som, vad kände Rosa Kafaji?
Det är också, det var en annan elefant jag ville prata om.
Apropå det här, jag menar, utifrån sett, när vi satt och tittade på truppen i förra veckan, så såg man ju liksom, ja men Rosa Kafaji är ju den på pappret naturliga ersättaren till Kosovar Asllani. Nu valde man att istället spela Felicia Schröder i den rollen, och som sagt, jag tycker att Felicia Schröder gjorde det väldigt bra ifrån sig i den rollen, jämfört med att hon inte fick ut lika mycket av sig själv i den rollen när hon gjorde sin landslagsdebut borta mot Italien förra våren. Där kan man väl tänka sig att det var lite nerver och så vidare också, när man kommer helt ny in i ett landslag och det är typ sista samlingen innan ett mästerskap och sådär, och det är helt plötsligt liksom öppnas upp dörrar. Smilla Holmberg lyckades ju liksom springa den vägen till ett EM. Så att det kan säkert ha funnits sådana saker med då också. Nu känns hon ju väldigt trygg. Hon vet vilket förtroende hon har fått av Tony Gustafsson så här långt. Men Rosa Kafaji stod ju och sa att hon har varit redo på den här chansen i flera år. Vad känner hon då när hon inte fick chansen nu? Visst, hon fick hoppa in.
Men ser man, förlåt nu hoppar jag in, bara avbryter jag. Men ser man inte vilken skillnad det blir på Sveriges spel när Rosa är på planen? Alltså för mig är det en gåta att hon inte startar. En fullkomlig gåta. Alltså den här spelaren har så mycket spets. Hon har så mycket finess. Hon bryter mönster som ingen annan kan i det här laget. Varför utnyttjar man inte hennes färdigheter mer? Jag är helt baffled, om jag ska vara riktigt ärlig. Och någonstans har jag väl typ accepterat läget lite tidigare under Gerhardsson, för det känns som att han, så här, han hade sin inrutade elva, han hade sina byten, vi visste ungefär vad som skulle hända. Det var svårt för henne att slå sig in. Men att hon nu, jag vet att det har varit skador, det har varit liksom lagbyte, allt möjligt, det har varit lite kaosartat för Rosa, det köper jag. Men när hon kommer in, det händer någonting. Hon gör instick, hon bryter igenom linjer, hon utmanar en mot en, hon sätter en lobb. Alltså det händer så mycket kring den här spelaren. Put her in, coach! Eller?
Ja, alltså jag håller absolut med.
Ja, för mig, det är faktiskt pussnuds till... Alltså.
Vem tar du ut? Tar du ut Skrödr och Elvan, eller sätter du henne på en kant?
Nej, men vem har sagt att Stina måste starta?
Nej.
Det, alltså, om jag nu ska landa i liksom ett sånt beslut, så, alltså, så här, jag tycker att det är viktigare att ha Rosa på planen, och sen om det är Skröder eller Stina, det kan vara liksom vilken form de är i, det kan vara i, som du säger, de kan vara på varsin kant, eller inte varsin kant, Stina kan starta men Skröder på en vänsterkant till exempel, för Kanry ska vara på höger i min elva liksom. Så att jag säger snarare så här, jobba in Rosa, sen hur ni löser det resten, det är inte mitt problem.
Nej, Rosa ska vara med. Vi ska fortsätta prata om Sverige och gråta ner oss lite till. Men först en kort paus. Okej, tillbaka här nu då. Rosa Kafaji får ju en halvlek mot Serbien. Hon blir inbytt i halvtid. Och det är ju Monika Josoba som klev av i den matchen till förmån då för Rosa. Sen klev ju Skröder ut senare när Kaneryd kom in, vilket gjorde att Rosa fick in i den rollen. Men... om man bara ser till det vi pratade om som elefanten i rummet, med liksom då en Rolfö som uppenbart verkar missnöjd. Vi har en Rosa Kafaji som pratade om att hon kände att hon var i form när hon kom hit. Hon var inne på att nej, men det har ju varit lite stökigt med skador hit och dit och sådär, men att hon kände att hon har hittat till formen liksom och var så taggad på att få spela och så här. Och om man då bara ska vara att det är ju så, det finns bara 11 platser. Folk kommer bli besvikna. Det som gör mig lite orolig kring det här, det är ju hur kommunikationen hanteras internt, och det vet ju inte vi.
Nej.
Jag hoppas ju att de känner att de har en bra dialog. Men det blev lite så när Monica Josubak klev av i halvtid också och efteråt kommer ut. Hon var väldigt, väldigt nedstämd efter den matchen. Blev ju varnad för filmning. Samtidigt som hon då själv fick väldigt ont i ljumsken.
Tyckte du det var straff?
Jag tyckte inte att det var straff.
Jag tyckte det var straff.
Ja. Mm. Det rådde delade mening om det. Jag tyckte inte heller, visst en liten förstärkning, jag tycker inte hon skulle fått gult kort för filmning heller. Men hon hade väldigt ont efter det och var liksom, man är så van att prata med Monica Josubak efter matchen att hon är alldeles sprudlande. Det var hon verkligen inte efter den här. Hon tyckte att domar var dum i huvudet. Mm. Och var allmänt låg. Hade ont. Sa väl att den smärtan påverkade en del. Och då fick hon ju också frågan, okej, var det därför då du klev av i paus? Inga kommentarer. Jag har aldrig hört Monica Josubak svara inga kommentarer.
Oj.
Och det får mig också undra då, var det för att hon liksom på något sätt ville tona ner hur ont hon hade i ljumsken, eller var det för att hon inte var nöjd med att bli utbytt i paus?
Vet du vad jag älskar med den här fasen vi är i?
Att man kan spekulera hur mycket man vill.
Alltså det är helt vilt vad man kan spekulera. Och när vi pratade om så här, Tony, ny förbundskapten, han sa så här, vad betyder det? Mm. Alltså det här är faktiskt, det här är godis. För att, nej, men det är ju ändå så, det här är ju typ halva nöjet med nyheter. Mm. För du vet liksom inte riktigt, och du, det är som att du läser en deckare som du försöker veta, vem är nu mördaren egentligen? Vi vet inte.
Nej, vi har verkligen ingen aning, och man försöker ju liksom greppa i alla halmstrån här, och just det där för, apropå då, tolka signaler. Tony Gustafsson sa dagen innan match, när vi frågade honom om startelvan, jag tror att det var Vendela på Expressen som ställde frågan om det kommer vara samma startelva som mot Danmark, och han säger att nej, det kommer det inte bli. Hur den blir, det har vi inte bestämt helt 100 än. Men det kommer bli några tuffa beslut att ta. Och det kommer vara spelare som blir besvikna. Och det är ju fint så länge man liksom sköter den kommunikationen sen. Det som då oroar mig är ju det här, ifall det inte riktigt landar. Om dialogen inte riktigt faller rätt i de här situationerna. För det känns som att det är många som har förväntat sig väldigt mycket av förbundskaptensbytet. Det är många som såklart ser det som, för som du var inne på med Peter Gerhardsson, det var ganska inrutat. Man visste, de här kommer spela. Det här blir förmodligen byterna och så vidare. Det har ju blivit lite mer High Chaparral sen Tony Gustafsson tog över. Han har testat. Det är såklart helt rätt att göra. Han ska ju hitta sin väg. Han ska hitta sina spelare, de som han tror på i ett spelsätt, och att det får ta tid. Inga problem. Även om jag härom veckan satt och sa att jag hatar ordet process. Så är det ju såklart att ja, men det händer saker och man måste testa sig fram. Man måste bara samtidigt komma ihåg vad som pågår samtidigt. Och just nu så är det tävlingsmatcher. Att man valde att se Nations League-matcherna i höstas som träningsmatcher efter att ha förlorat den första mot Spanien. More or less, och verkligen då testa sig fram, okej, vad funkar mot bra motstånd, och inte för att sen försöka hitta sin väg till. För jag menar, slutmålet just nu, eller det som man jobbar mot just nu, det är ju såklart att göra ett så bra resultat i VM nästa sommar som möjligt. Vi måste bara ta oss dit också. Men det är klart att det är den bilden, det är den elvan man vill jobba fram nu, det är den elvan man vill sätta. Så att jag har ju inga problem med att man pusslar och så. Men med tanke på hur uppskruvade förväntningarna var hos väldigt många om att okej, nu kommer det bli min chans.
Mm.
Så gäller det ju att hantera det, och att man hanterar det på ett bra sätt. Att den dialogen finns där, så att det inte börjar bli en massa missnöje som gror i truppen. För att jag menar då, rent krasst så är det ju nästan lite så att om nu Tony Gustafsson inte alls tror på Fridolina Rolfö, varför har han med henne i truppen? Är det bättre att bara lämna henne utanför direkt? Och ett sånt beslut tog ju Peter Gerhardsson direkt. I form av att inte ta med Lisa Dahlqvist när han hade tagit över. Hon var stor OS-hjälte från sommaren dessförinnan i Rio. Men han såg inte henne i sitt landslag. Hon fick inte vara med mer. Vi har ju sett en sån som Sofia Jakobsson har inte varit med under Tony Gustafsson till exempel. Det är ju inget som har sagt utåt att hon aldrig kommer vara med. Men det är ju en spelare som inte har funnits med över till den här eran till exempel. Som inte har testats och fått chansen. Så att, det är för, jag menar, man vill ju inte ha spelare som går runt i gruppen och är för missnöjda. Så att det sipprar runt och stör. Men det, går ju, det känns ju inte heller som att vi är i ett läge där det är att, nej men man kan, alltså att det hade ju blivit ramaskri om Fridolina Rolfö inte med i en trupp så länge hon är hel.
Och kanske det är exakt där vi är någonstans. Att han har tittat på vad han har för spelare, gamla som nya. Han kanske också... återigen bara lägger det här nu, det här är spekulation, att han har en plan för när han ska sätta sin elva. Han har en plan för hur han ska hantera det här gruppspelet oavsett utfall. För vi utifrån kommer reagera på resultat. Jag är inte så säker på att landslagsgänget helt och hållet riktar sig på det. Ja, de vill ta sig direkt till VM. Det tror jag verkligen är liksom mål nummer ett på priolistan. Men i detta så är det ju, nu säger jag ordet process, i att hitta en startelva, hitta kontinuitet som blir tillbaka till det här där vi sitter och pratar. Ja, men vi vet redan vem han kommer starta. Vi vet redan vem han kommer byta in. För det krävs ett landslag på något sätt, tycker jag. Jag tycker det behövs vara någon slags förutsägbarhet för att det ska bli någon äkta effekt. För jag menar, vi kan inte ha massa elva olika spelare som springer runt på planen och gör det de är bäst på. Men inte facilitera för någon annan. Och jag ser inte att de gör det för att vara själviska. Utan snarare för att de försöker prestera och visa vad de går för. Och det enda du kan göra som spelare är mitt bästa. Så att problemet kan jag tycka nu då är att säga, men ja, man kan ju säga att Skröder och Josuba jobbar för varandra. För att de är vana vid det. Men Skröder måste ju då få en chans att spela ihop sig med Stina. Om det är nu det paret som ska vara. För att hon ska göra Stina bättre och vice versa. Och så vidare och så vidare. Alltså allt det där tar tid. Men jag tror att Tony och hans team har en plan för det där. Och framförallt, lite så, jag säger det rakt ut. De har ju två, alltså de har ju en fallskärm här gånger 100. De vet om att oavsett var de hamnar i den här gruppen så kommer de få chansen att spela viktiga matcher som är helt avgörande. Och när du, om du hamnar där, om du hamnar i ett playoff, så kommer vi nog se en väldigt tydlig elva.
Det känns det, för tittar man hittills så har ju Tony Gustafsson bara mönstrat samma elva en gång.
Exakt.
Det var den förra samlingen. Mellan Italien-matchen och Serbien-matchen, och det var väl ganska givet med tanke på hur det såg ut mot Italien, att man vann den matchen, att man fick det lugnet. Och ja, vad hade du skickat för signaler om du hade slängt ut någon ur den elvan? Men det som är känslan just nu är ju att ingen är ju riktigt given i en elva, och den osäkerheten får ju inte finnas för länge.
Exakt.
Så att man måste ju landa där någonstans sen. Det kommer bli en väldigt, väldigt spännande samling i juni.
Alltså det är den man redan sitter och bara...
Oh ja, alltså 5 juni, alla till Odense. Som vi ju äntligen har fått reda på att den spelas i... Soft Hooligans var ju rejält irriterade på det danska förbundet som... det är ju så att 60 dagar innan en match ska spelas ska det vara annonserat var den spelas. Jag vet att de svenska supportrarna har försökt få reda på det till och med ännu tidigare, för att så här, det är vår närmsta bortamatch. Vi vill kunna se till att åka dit, liksom, att så många svenskar ska kunna komma dit som möjligt. De vill liksom skapa de bästa förutsättningarna. Och de har bara mötts av total tystnad. Under all kritik såklart av det danska förbundet, tyckte det var ganska svaga ursäkter från deras del. Att nej, men när det blir eftersäsong här, det är många som ska lägga om gräsmattorna och jada, jada, jada. Snark. Så det finns inte så många planer att välja på.
Okej, men det inte finns så många, välj den.
Ja, men exakt. Om man bara, det är ert landslag som ska spela en match som kan avgöra. Alltså, vinner Danmark den så är de ju typ i VM. Alltså, ja, snälla någon. Att danska förbundet inte kunde få fram det tidigare, det är på riktigt under all kritik. Men nu vet vi att det är Odense. Förhoppningsvis kommer det så mycket svenska fans dit som möjligt. Man blir också lite så irriterad på att de skulle behöva lägga det i Odense. Varför inte lägga det i typ Köpenhamn så att det blir ännu närmare för svenskarna eller så. Helsingör, du kan tura över från Helsingborg eller någonting liksom som ligger närmare Sverige än Odense. Men vi tar vad vi får och matchen i Odense kommer bli otroligt spännande. Det kommer också vara en sån himla härlig period. Alltså tänk så här, början på juni, sommaren är på ingång. Det kommer också sippra med VM-feber med tanke på att herrarna ska spela VM. De har sitt genrep, tror jag, dagen innan. Jag för mig att de spelar landskamp i alla fall typ dagen innan. Eller om det är alltså att de möter ju både Norge och Grekland inför VM. Det kan vara att det är den första av de matcherna också. Men liksom herrarna är samlade då, så att VM-febern där kommer att börja byggas upp och vi kliver in i det här VM-kvalet som ska avgöras förhoppningsvis med de sista liksom tävlingsmatcherna för Sverige innan ett VM 2027. Det kommer att vara så härligt.
Ja, nej, så det är en match. Man älskar ju matcher som är så avgörande. Det gör alltså, man vill ju sitta och svettas och man vill ju sitta och andan i halsen och liksom skrika på tvn om man är hemma eller vad man nu är liksom.
Absolut, så please fast forward. Nej, gör inte det, för vi har mycket kul fram tills dess. Vi ska ta en kort paus så ska vi prata lite mer om det som väntar. Okej, för nu får vi stänga landslaget lite här. Det finns så mycket att prata om när det gäller vårt svenska landslag. Det engagerar ju också något enormt. Det ska bli spännande att se var vi landar juni nästa samling. Jag ser fram emot den trupputtagningen, något enormt, och sen de matcherna. Men nu så laddar vi ju också för att liksom klubblagsfotbollen ska kicka igång här igen. Dels så är det ju damallsvenskan till helgen. Den är tillbaka på lördag där vi har ett gäng matcher. Sen har vi ju några den 26 april. Sen är det några som får vänta med tanke på att vi har ett Häcken och ett Hammarby som är i Europacupfinal. För det har vi också i helgen. Vi har alltså den första Europacupmatchen. Den spelas i Stockholm på 3 Arena. Jag hoppas biljettförsäljningen tar lite fart. Jag såg att man var ute och flaggade för att man kanske kommer behöva ställa in tifot om det inte blir tillräckligt mycket folk. Och det hade ju varit katastrof. För att Hammarby i Europa, visst, spelarna har satt dem på kartan, men det har publiken också. Alltså de tiforna som Hammarbys supportergrupp har stått för, ja, men dels i stora matcher här hemma, men också under deras Europaresa, har ju varit otroliga. Så att jag vill se vad de har i bakfickan på lördag. Jag hoppas att det blir en folkfest, och man minns ju liksom hur det har varit där tidigare i matcher med mycket publik. Så att jag är så pepp på det, att det här ska dra igång. Fortfarande extremt irriterad på att det är 2 matcher. Men
ja, vi får bara lägga det åt sidan, för jag
tyvärr lyckas vi inte ändra på det.
Nej,
nu.
Fan alltså.
Så men, att, vi får se fram emot en match den 25 april och en den 1 maj. Vad känner du inför de här? Hur ser du på styrkeförhållandena Häcken versus Hammarby när allt ska stå på spel över 180 minuter?
Ja, men jag tycker ju att Hammarby har visat bättre form än vad jag trodde kanske initialt här i damallsvenskan. Men jag tycker att Häcken är spetsigare. Jag tycker att de har starkare individualister. Jag tycker att de som lag känns fortfarande väldigt sammansvetsade och driver sig liksom mot samma håll. Så där känner jag tycker att Häcken är i förarsätet inför de här 2 mötena. Jag menar, får de med sig ett resultat på bortaplan här nu så kommer de stå som vinnare, är jag helt övertygad om. Men jag tycker inte man ska rätta bort Hammarby. För jag tycker att Hammarby känns som att det flyter. Det går på en tråd. Det känns som att det är inte längre fokus på att just det här att vi har individuell spets på varenda position. Utan nu handlar det mer om att hur vi som lag kan vinna matchen. Och det kan likväl gå segrande. Så då. Jag tycker att Hammarby kanske ser mer ut som ett lag, men jag tycker att Häcken har ännu mer spets än vad Hammarby har.
Jag träffade Tabby Tindell inför den här matchen, och det är ju en spelare som är så otroligt lojal mot laget, som är så här att okej, där Elena säger att jag ska spela, där spelar jag och jag kommer göra det så bra jag bara kan. Och vi såg ju hur hon excellerade i det i semifinalen när hon blev satt som en defensiv mittfältare och liksom blockade skott som ingen annan. Hon var öppen, jag tror nästan hon var öppen för att spela typ överallt. Målvakt var a big no-no. Hon hade för mycket respekt för det målvakten kan för att gå in och ställa sig i mål. Sen är jag inte säker på
att... Hon har inte respekt för övriga personer.
Nej, exakt. Totalt respektlöst mot dem. Nej, sen är jag inte säker på att liksom skulle det brinna i knutarna och Det är som så att en målvakt blir utvisad och de inte har några byten kvar. Jag skulle inte vara förvånad om Täby står där i målet då ändå. Så. Men det ska bli väldigt spännande att se vad det blir av den här. Vad ser du som ett bra resultat för Häcken då?
Jag måste bara säga, tycker du inte att Ivy Luik har lite så aura för att kunna gå in i mål?
Hon har också en otrolig aura, så att det, hon hade säkert
alltså
kunnat
så lite där. Så här, ta på sig handskarna lite lugnt och fint och så står lite för stor tröja har jag i bild i ansikt eller i huvudet nu och sen kan hon stå där. Och...
Ja, varför får man också alltid för sig att alla som kommer ställa sig i mål kommer ha på sig en alldeles jag för vet. Stor tröja?
Man själv hade det när man var liten och slängdes in. Så att nej, nog om det. Vad pratar vi ens om? Vi
pratade vad som skulle vara ett bra resultat för Häcken att ta med sig från en match på bortaplan till ett returmöte hemma. Och vice versa då, vad kommer Hammarby vara nöjda med efter sin hemmamatch?
Ja, men alltså Hammarby kommer bara vara nöjda med minst på hemmaplan. Så är det ju bara.
Men räcker det med en uddamålsseger liksom alltså, för att Hammarby ska känna sig nöjda när de har spelat på hemmaplan?
Jag tror att de behöver vinna minst med 3-1. Eller, alltså, det är den typen av resultat jag tror. För 2-1 tror jag de kommer känna. För jag har i mig att Häcken gör mål på bortaplan. Om vi nu skulle säga att Hammarby vinner på hemmaplan. Så att 2-1 tror jag inte att de känner sig trygga med. För då vänder Häcken på hemmaplan. Det känns så i alla fall. Så att ett bra resultat för Hammarby är definitivt 3 baljor framåt. Och antingen att de nollar Häcken eller släpper in 1 bara.
Och för Häckens del då?
2-1 på bortaplan tycker inte jag är ett dåligt resultat. För om de är ett lika resultat ett oavgjort så kommer de ju vara jättenöjda med det. Men som sagt, jag kan ju se dem vinna också. Jag kan ju se dem få med en 1-0 till exempel. Och då på något sätt, det är ju lustigt när jag säger det, då känns det nästan som att Hammarby kommer med sånt jäkla revansch. Så ska ni komma och vinna på vår hemmaplan? Var inte du som har tagit fram att så funkar det inte riktigt för Häcken?
Nej, de har ju haft svårt på just den arenan så här långt. Så att, för det är ju så, på kanalplan har de absolut besegrat Hammarby. Men inte när det har varit på den större arenan där de nu ska spela.
Kan du då tänka dig att Hammarby, om de skulle åka på den käftsmällan, att nej fy fan, ska ni vinna på vår borg som ni inte har vunnit på, då kan det fan smälla i bortamötet på ett helt annat sätt. Så att, alltså så här, Hammarby måste vinna med 3-0 eller 3-1, eller så kan de förlora med 1-0, för då vinner Hammarby sista matchen. Där har du det.
Där har vi det, jag ser fram emot det här och det kommer bli så
förstår
otroligt
du min logik här?
Absolut, jag förstår det 100% din logik och det kommer ju bli spännande med returen som ju dessutom, om man ska haka upp saker på saker som Häcken kanske inte vill att man hakar upp saker på, så kommer den ju spelas den 1 maj. Det var det datumet man förlorade hemma mot Piteå i den svenska cupfinalen på den arenan.
Dun, dun,
här dun. Så att, ja, det finns saker som talar för, det finns saker som talar emot. Det kommer bli väldigt roligt och det är kul att det är 2 svenska lag i den här Europacupfinalen. Och det som också ligger i potten, det är ju en inom citationstecken enklare väg till ett Champions League nästa år. För Häckens del så blir det ju en lite enklare väg. Man får hoppa över ett steg. Nu som det är så går man in i den andra kvalrundan på Champions Path som svenska mästarinnor. Vinner man Europacup då kommer man gå in i den tredje kvalrundan på Champions Path. För Hammarbys del så blir det ju stor skillnad med tanke på att Hammarby befinner sig på the League Path. Mm. Och vad är skillnaden då? Jo, i Champions Path där möter du bara mästarlag. Hur kan det då vara enklare? Jo, för att de 5 stora ligorna är direkt kvalificerade. Du kan alltså inte ställas mot lag från Spanien, Frankrike, Tyskland, England. Mm. De är out. Du får alltså högst troligt ett sämre rankat lag, en lättare väg framåt. Medan du i League Path kan stöta på lag från de stora ligorna. Du kan stöta på ett lag som har slutat 3:a i någon av de där toppligorna. Jag menar, vi har sett möten som United mot PSG redan i en kvalrunda. Vi har sett hur giganter har försvunnit i de där rundorna tidigare. Så att för Hammarbys del hade det ju varit en jättevinst att få gå in på Champions Path istället.
Och bara ta in att någon utav Häcken och Hammarby kommer bli historiska i en ny turnering. För all framtid så kommer man kunna läsa att något av de här lagen. Alltså jag tycker det är ändå Jag har börjat liksom landa lite i mig nu.
Ja, jag är så taggad på de scenerna som kommer utspela sig den 1 maj på Hisingen.
Helt klart.
När ett lag blir historiskt och vinner det här för första gången. Antingen så kommer ju Anna Anvegård stå där med en pokal i form av lagkapten i Häcken. Mm. Eller Alice Karlsson för Hammarby. Det är fina bilder att måla upp i huvudet.
Alltså shit.
Vad som kommer ske.
Ja, vad kul det ska bli.
Ja. Och vi som inte har möjlighet att vara på plats. Jag hoppas ju att alla som har möjlighet att vara på plats tar den chansen och går på matchen. Annars så kan man se dem på Sportbladet. Vi kommer givetvis att dra igång i god tid. Vi börjar väl sända en halvtimme innan match tror jag nu på lördag. Om jag inte minns helt fel. Det kommer finnas rejält med tid att ladda upp för den här matchen. Med det sagt så ska vi väl bara konstatera några korta saker innan vi är klara med dagens avsnitt. Jag kom på att vi sa ju aldrig det i samband med landslaget. Det gjorde ju lite ont att det kom en ranking idag att Sverige 8.
Ja.
Man vill inte ta in den självbilden. Sen så känns det ju som att ja.
Det är inte helt orimligt faktiskt.
Som det har sett ut det senaste. Mm. Det är inte helt orimligt. Vi får väl hoppas att Sverige klättrar snart igen på den där rankingen. Det var ju inte jättelänge sedan vi var ett. För första gången någonsin. Men just nu alltså nere som 8. Glada nyheter. Också lite kopplat till landslaget ändå. Stina Blackstenius förlänger med Arsenal. Hon pratade själv här under samlingen om hur bra hon trivs i Arsenal. Och kul att de väljer att förlänga med Blackstenius. Det som gör mig lite svettig för Blackstenius och Smilla Holmberg det är ju att för deras del så väntar ju nu, samtidigt som vi ska njuta av Europacup-finaler här så kliver ju Champions League in i semifinalerna. Där ska Arsenal in och härja. De har så mycket kvar att spela. De har alltså 7 matcher på 20 dagar.
Cake.
Det gör mig svettig.
Ja, nej det är verkligen.
Sen Stina är ju Blackstenius var inne på att hon var lite chockad när hon såg det här spelschemat.
Ja, sen, ja precis. Men båda de spelarna kommer ju också varva. Så det är, där har, tycker jag, Arsenal har den bredden att de liksom inte, de matchar ju inte sina spelare kanske för hårt. Inte alla i alla fall. Vissa absolut mer än andra. Men just Stina och Smilla kanske inte är just dem.
Nej. Så är det ju och det ska bli kul med den här perioden när det också kliver in i avgörandet i flera av de stora ligorna i Champions League som alltså då har semifinaler till helgen. Det är ju Arsenal mot Lyon och Bayern München mot Barcelona.
Får jag bara säga, när jag sa det.
Du får alltid säga saker.
Jag menar bara att alltså, tur, spelarna vill ju spela. Jag menar inte att det var tur att de matchas. Alltså, jag menar bara skadesituation och belastning.
Ja,
så att man gör det tydligt för att jag tycker ju inte att man ska liksom labla det som att det är synd om spelare att de ska spela match. Men jag hoppas alla fattar vad jag menar.
Och
men
är det någonting det som vi ur landslagsperspektiv gärna ser så är det ju att spelarna matchas kontinuerligt. Exakt. Och får mycket matchtid för att det är också
men får 60-70.
Ja, en sak som oroar mig lite liksom, när man ser att det är spelare som inte får speltid ute i sina klubbar i Europa. Samma sak om de spelar hemma i Sverige såklart. Men nej, det oroar lite. Ska vi gå över på 5+? Jag tänker att vi hinner liksom inte prata damallsvenskan och allt sånt den här veckan. Det blir liksom ändå bara inför. Så att det kommer mer om det nästa vecka. Det som har stuckit ut för mig den senaste veckan, det är ju, vi pratade ju för ett tag sedan, ett ganska bra tag sedan, om förfallet i Tyskland. Hur den tyska damfotbollen liksom var ute och seglade lite. Hur de rasade, hur klubbarna inte tog sig vidare i Champions League som vi sett. Hur damlandslaget inte levererade som vi var vana vid. Men nu vill jag ge 5+ till Tyskland som ett föregångsland.
Och vi hade samma 5+ idag.
Det har de ju varit flera gånger. De var ett av länderna tillsammans med Sverige som satsade på damfotbollen ganska tidigt. Därav att vi har haft höga förväntningar på dem i Europaspel och i landslagssammanhang. De är ju mesta mästare på Europa när det kommer till liksom Europamästerskap. Och nu så har det ju hänt historiska grejer. Dels så har vi ju nyheten som breakades i Viaplay när Magdalena Eriksson stod där som expert. Hon är inte bara då fotbollsspelare, extraknäcken lite som tv-expert, utan hon är ju också scout för herrlaget. Det piggar upp något enormt och hon själv verkar väldigt taggad på den uppgiften.
Ja, och där jag skrev faktiskt till henne för att Jag känner ju Magda från när vi spelade ungdomslandslaget ihop, och sen dess har vi inte haft jättemycket kontakt, men det som verkligen upprymde mig var att man tycker det är en självklarhet att man tar tillvara på hennes erfarenheter. Och är det någonting vi har suttit och sagt i den här podden, är att är det någon som kan sätta ord på en match direkt efter matchen, är det Magda, för hon är så analytisk och hon är så otroligt noggrann med sig själv, med sitt eget spel, tittar på video och utsätter sig för den smärtan som man ändå har när man är som spelare, liksom måste titta på sin prestation ibland, men också glädjen om vad det man gör bra. Men att de tar vara på det och ser att hon kan vara en stor del av Bayerns liksom framgångar genomgående. Som hon själv säger i sändningen på Viaplay, så är det ju också att, jag menar, att kanske kunna vara startskottet till att ha en sån sektion på damsidan. Det är också en möjlighet. Men att man inte räds, för det känns som att inom herrfotbollen ibland så är man rädd för att ta in kvinnliga röster. Men det gör man inte här. Man tycker det är en självklarhet för att det finns kunskap. Så jag är enormt glad när jag såg det. Och jag tycker det är så otroligt viktigt. För att representation matters, och det är väl typ en av de viktigaste grejerna som jag brinner för, är att du måste vara i utrymmen för att visa att det är möjligt. Precis som att spelarna är på den största scenen och tar för sig och vågar göra det, att Magda får möjligheten för sin skicklighet och ingenting annat, det tycker jag är gåshud. Och där ska vi väl lägga till, på samma sätt som att vi ser kvinnliga som René Slägers i Arsenal, Elena i BK Häcken, att man tar vara på en seger, att man säger, vänta, din röst behövs i ett FC Rosengård. Vi kan inte prata tillräckligt bra om det för att det är på den inhemska vägen, men det är faktiskt också samma typ av aktion. Och sen hade jag en till i huvudet som man har tagit vara på. Jo, men faktiskt Sembrant, hon är med U23. Det är en signal att man faktiskt ser att de här spelarna behövs hållas kvar. Och nu missar jag väldigt många, jag förstår det. Det finns ju, ja men Victoria, herregud, det är ju liksom, let's be real, det finns exempel. Men att Magda nu gör det också på här sidan, där är en viktig, viktig del i att förstå att så här, det är samma jobb.
Ja, för ska vi ha in här lite Anna Rasar i det här?
Ja.
Så vill jag ju också lyfta, apropå Tyskland som föregångsland, att Marie-Louise Eta, huvudtränare för ett herrlag, den första kvinnliga huvudtränaren i en topp 5-liga i Europa. Och grejen är ju att det är kanon att det blir rubriker, att man går före. Samtidigt har ju FIFA sitt lilla projekt i att hur man ska få in mer kvinnliga tränare. Bra tanke i grunden. Men de har ju då ställt krav på att ska man vara med och tävla i en turnering på damsidan, då måste det finnas en kvinnlig, antingen headcoach eller assisterande. Det är dessutom krav på hur många det ska finnas i staben överlag, runt fysios och så vidare. Jag förstår grundtanken, jag tycker att grundtanken är bra, men varför ska man börja på toppnivån? Du måste lägga grunden så att de som kommer in är bra. Sen, det finns absolut många röster som är redo att kliva upp, många kompetenta kvinnor där ute. Men om man då på allvar menar allvar med det här, att man vill ha in fler kvinnliga tränare. För vid sidan om, det handlar om fotboll. Magdalena Eriksson kliver in och blir scout för Bayern Münchens herrar. Marie-Louise Eta kliver in och blir tränare för Union Berlins herrar. Varför sätter vi bara det här kravet på damlagen? Varför sätter du inte kravet även på herrlag? Mm. Varför skulle ett herrlag må sämre av att få en mixad stab? Att behöva plocka in kvinnor i sina ledarstaber på något vis? Jag tycker ju att det blir lite missriktat när man sätter att okej, här på damsidan ska det vara ett krav. Ska du vara med och tävla i en fotbollsturnering för damer, då måste det finnas kvinnor i ledarstaben också. Det handlar fortfarande om samma spel på planen. Jag blir irriterad på att man sätter kravet bara.
Jag håller helt med dig, Anna, för det är, i slutet av dagen så tänker jag alltid så här att om man inte öppnar upp vägen att kunna göra vissa saker, så då är det inte naturligt att välja den vägen. Så enkelt är det ju. Och tyvärr på damsidan så it has been lacking. Och det är ju fortfarande så att det är en färdighet som ska finnas där oavsett var du än befinner dig. Det är inte bara så att bara för att du är kvinna ska du vara någonstans. Och det har väl också varit min hjärtefråga när man säger så här, men det måste finnas en kvinna med. Ja, okej, okay, men det måste vara kompetensen.
Ja.
Det är det vi är intresserade av. Sen oavsett vilket forum det är. Så att jag tycker det är väl egentligen hjärtefrågan här, att du måste öppna upp the pathway, men om du inte gör det tidigt nog så kommer ju inte folk kunna välja den vägen.
Nej, för det är samma sak som man ser projektet i Damallsvenskan om att man, visst ambitionen är fin, man vill bara ha kvinnliga domare, men då måste man ju också se till att nivån kan hållas där den ska. Det får inte bli en principsak att det ska vara kvinnor bara för att, utan man måste hitta roten till problemet. Hur öppnar vi upp för att fler kvinnliga tränare ska ha möjligheten att komma in? Förhoppningsvis hjälper det med de förebilder som finns, som du nämnde. Hur ska man göra för att fler kvinnliga domare ska tycka att det är attraktivt att kliva in och bli så pass bra så att vi höjer nivån? Mm. Det är där man måste börja, för att man ska aldrig få ett jobb bara för att. Sen så tror jag ju väldigt mycket på att i till exempel ledarskapsgrupper så är det bra med folk som har olika perspektiv in i det hela. Och att vara olika kön, det är att ha olika perspektiv in i en fråga.
Absolut.
Det finns mycket att vända och vrida på där, men Tyskland är ett föregångsland och det får 5+. Och med det så är vi klara för den här veckan. Nästa vecka så kommer vi ha väldigt mycket mer att prata om. Till exempel hur läget är i den där Europacup-finalen, för då är vi mitt emellan. Jag är oerhört peppad på det här, hörni. Missa inte det, missa inte nästa avsnitt. Se till att prenumerera på FanPlus i ditt poddflöde, så hörs vi igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.